Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna, mina vänner, Sparpodden avsnitt 276. Med mig Alexander och med mig har jag...
Frida Bratt, nu var jag med den här gången.
Ja, såg du hur jag liksom lämnade över den?
Bra serverat.
Hur är läget med dig, Frida?
Men det är bra. Ja, hur mår du?
Jag mår bra, börsen går upp, du brukar jag må bra. Den är inte alltid lika kul när den går ner, men... det är så. Det är livet när man håller på och stirrar sig blind i börsen.
Det får man ta, helt enkelt.
Det får man ta. Men det är kul. Vi har en fullspäckad agenda framför oss. Jag tänker vi hoppar rakt in i det. För jag tänker det som är ganska aktuellt, det som du har varit ute och skrikit om ganska mycket i veckan.
Just det, jag har ju varit ganska arg.
Ja.
Faktiskt. Så att det är bra, men jag är också lite arg.
Ja. Vi får se hur mycket ilska som kommer ut här. Se om jag kanske landar i skottzonen då.
Ja, vi får se.
Men då får jag ta det. Men det är ju så här, vi har en regering på plats nu och de har börjat tissla och tassla lite om att man behöver se över klyftfrågan och man liksom... viska lite om att skatter ska förändras. Men man vet inte så mycket mer.
Nej, utan
det är väl där frustrationen ligger.
Exakt, det talas ju om en skattereform. Ja. Välbehövlig. Förvisso i sak, för att det var ju länge sedan vi hade en stor skattereform och sen den kom till så har det ju ändrats fram och tillbaka. Så det är liksom ett lapptäcke av olika undantag och sådär. Så att grundtanken är bra. Sen verkar olika, vilket också det är inte alls förvånande, att partierna har olika ingångar i vad den här skattereformen ska resultera i, höjt eller sänkt skattetryck. I en intervju i helgen så sa Stefan Löfven till TT att han tycker att man ska ta ut en högre skatt på kapital.
Just det.
Och han sa
och bara så, kapital.
Exakt, han sa egentligen inte mer än så, utan det var bara man kan höja den skatten ungefär. Och när man läser den intervjun så förstår man inte vad är det han menar? Menar han en höjd bankskatt? Ja, men det har de provat tidigare. Det har inte gått så bra. Sist det begav sig, då ville de höja skatten på och basera det på lönekostnader inom bank och försäkringsbolag. Det fick väldigt skarp kritik. Man fick backa på det. Då blev det istället någon form av höjd resolutionsavgift som också blev en pudel. Så till slut så blev det liksom inte så mycket
och
med det där.
Fick ju mer eller mindre Nordea att fly landet.
Ja, trots att det var faktiskt en ganska stor pudel av Magdalena Andersson i slutändan. För i praktiken så blev det faktiskt inte så mycket höjd. Men då hade redan Nalle Wahlroos och alla positionerat sig för att göra det här, så att det verkade inte ha någon inverkan. Men i praktiken så blev det faktiskt inte så mycket högre resolutionsavgift. Så att, Socialdemokraterna har ju tidigare sagt att man vill höja skatten på kapital. Mm. Senast var väl i början av hösten. Och då på en rak fråga så försäkrar de att det här handlar inte om ISK.
Nej.
Inte ISK det handlar om.
Och det är väl det som säger de inte det. Nej, och det är väl det som gör det lite arg också.
Ja, det gör mig lite arg, för det är inte ISK som avses, då är det ju väldigt enkelt att bara säga det. Är det inte ISK, utan vi pratar om finanssektorn som vi tycker ska bidra mer eller någonting. Mm. Det är väldigt enkelt att bara kommunicera det. Men det gör de inte. Och efter den här TT-intervjun så har jag ställt frågan också och fått svaret från Stefan Löfvens håll då att de har inget mer konkret att säga i frågan. Så att det är väldigt olyckligt att man är så vag i det här. Det är ju hundratusentals sparare som har ISK och som nu inte får ett besked vad det är Stefan Löfven menar. Och det tycker jag är dåligt och på alla sätt väldigt olyckligt.
Ja, för det är det har ju skett en skatteförändring. Senast var det väldigt år sedan.
Ja,
2018. Mm. Det var de här ostkrokarna som begav sig och man höjde ju faktiskt skatten, eller man höjde beräkningssatsen för skatt på ISK och kapitalförsäkring.
Ja, och där kan man också tillägga att ett argument som har funnits för att göra det har ju också varit att statslåneräntan är så låg, vilket den ju är. Mm. Men då säger du så väl, jaha, men kommer man då sänka skatten när den här statslåneräntan i framtiden någon gång höjs? Det känns ju tveksamt om man kommer göra det.
Ja, och för man vet inte vilken regering som kommer att
sitta. Nej, man vet ju inte.
Och vem som ska ta ansvar för det.
Ja, så det känns lite svagt argument tycker jag också att basera det på säger det för att det är ett lågt ränteläge. Det är ju föränderligt.
Ja, nej, men det är så jag känner mig och det är därför man blir lite upprörd. Dels så är det oroande för man vet inte vad de nu vill göra. I och med att de har höjt inte bara en utan två gånger så är det ju numera enklare att faktiskt fortsätta höja det.
Ja, det finns inget som säger att de inte kan göra det nu, utan det vet vi ju att de har gjort.
Men det är ju precis som vi säger, att så här, vem som ska ta ansvar för att sänka den sen när det faktiskt är en högre ränta. För det är ju ränteavdraget all over again. Mm. Ränteavdraget skulle ju bara vara några år på 90-talet. Ja. Och sen sitter vi här fortfarande med 30% ränteavdrag.
Precis.
Och alla egentligen känner att vi kanske borde ta bort det. Men så här, du vill inte vara den som är den och faktiskt rycker det. För att, det vet man ju, det kommer ju inte få opinion med
Det vinner man inga väljare på.
Nej,
så är det.
För det kommer ju bli sämre, men det är rimligt att... Det är lite orimligt att vi kanske ska få 30% tillbaka på alla
lån. Man skulle kanske i alla fall fundera på att ha ett tak för ränteavdraget. Det skulle ju träffa de som är högst belånade. Det är ju där problemet ligger. Men hur som helst, med ISK så återigen, då vill vi verkligen poängtera att Stefan Löfven har inte sagt att det är ISK. Så att, det får man verkligen vara noga med att säga. Vi vet inte, men det är ju en del av problemet. Att vi har redan en osäkerhet kring ISK i en sparform där vi ska ha våra pensioner, vårt pensionssparande som är på otroligt lång sikt har vi nu i en sparform där vi inte vet förutsättningarna riktigt.
Ja, för varför du säger pensioner är ju för att vi har inget riktigt privat pensionssparalternativ. Det försvann ju skattesubventionerat för några år sedan med IPS-kontot.
Ja.
Och där
vi hänvisades ju exakt. Till ISK då. Ja.
Och nu så sitter vi här och vet inte riktigt vilken skatt vi kommer att ha på våra pensionspengar.
Nej, och det har ju jättestor betydelse om det är så att man vill lägga sina pengar exempelvis i räntefonder. Då vet vi ju nu i och med skattehöjningarna, eftersom de ger så lite nu i det här ränteläget, då är inte det kanske en jättebra idé att lägga dem på ett investeringssparkonto som det ser ut nu.
Nej, det är definitivt ingen bra idé.
Nej,
och det var ju också lite tanken, att man ville ha ett konto där man skulle kunna ha allt.
Så nu har vi redan en sparform där det är, nu passar inte räntefonder längre nu, eftersom skatten tas ut på hela kapitalet och räntefonder ger så lite, höjs skatten ännu mer. Ja, men då, vad är det då som inte kommer passa? Det kommer ju bli smalna av den här folkliga sparformen som vi skulle få, där vi skulle kunna lägga allt vårt sparande, även pensioner. Så att, det är synd, och som sagt, vi vet inte vad Stefan Löfven säger, men jag börjar känna att det känns oroligt här.
Ja. Och det är bra att du är ute och skriker då och försöker få...
Ryter.
Ja, ryter lite. Så att vi får lite dels klarhet i vad det är som gäller. Och framförallt så att man från politikers håll inser att ISK och kapitalförsäkring, det är inga konton för rika individer.
Nej, det är otroligt.
Alla har det här. Jätteprovocerande tycker jag också.
Nej, men det är faktiskt det. Och det är den retoriken som man har använt. Man har kallat dem som har investeringssparkonto en av gångerna när skatten höjdes under den här föregående mandatperioden, så var retoriken att man vill höja skatter för kapitalägare.
Ja.
Och då menar man kapitalägare, men då ser man ju framför sig någon sån här nidbild från 1800-talet, där kapitalisten med liksom hög hatt och sådär.
Monokel
och så. Det är ju absolut inte det handlar om, utan det här är ju vanliga sparare. Så jag tycker det är så provocerande, och dessutom framförallt just för att, som du nämnde förut, att avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort, och då blev vi verkligen hänvisade. Men nu är det investeringssparkonto, där kan man pensionsspara framöver. Vi tycker det är bättre. Så lät det från regeringshållet då, dåvarande regeringen. Så att, det är väldigt provocerande tycker jag.
Ja, verkligen. Jag skulle säga att ISK är superfolkligt. Det är sen 2012 man införde det väldigt folkligt. Men det jag undrar över är ju hur mycket politikerna själva använder och sparar i aktier.
Jag tror att de har väl någon...
De är ju säkert begränsade också i form av att liksom offentliga individer och sitter i regering. Men jag vet att en hel del av dem äger ju, eller inte en hel del, men en del av riksdagsledamöter äger ju faktiskt fonder och aktier. Mm. Men det är säkert lite komplicerade regler där, men jag tycker att fler borde använda det. För just att vi hänvisas till det i form av vårt privata sparande.
Ja, det är väl bra om de vet vad det är de är inne och petar i.
Exakt.
Kan man väl, så kan man väl säga.
Men Frida, du får fortsätta ryta lite.
Det kan jag göra.
Och se till så att vi får lite mer klarhet i det här. Om det nu blir en förändring, och det är verkligen så här, för vi vet ingenting.
Nej.
Man har tisslat lite om det. Då är det ju så här, då kommer det ju kanske ske först till årsskiftet eller något senare årsskifte. Så att det är ingen panik hemma.
Nej, så, precis. Utan... Man kan ju inte göra skatteförändringar under ett inkomstår så att säga. Så det måste ju i så fall vänta. Och för det första så vi måste ju också ha en skattereform på plats. Ja. Bara där så känns det ju lite osäkert för att som vi nämnde tidigare att partierna som ändå ingår i den här januariavtalet, överenskommelsen, har ju helt olika ingångar i det här. Jag kan inte tänka mig att Centerpartiet eller Liberalerna tycker det här är en bra idé. I valrörelsen så talade de för ISK och för återställande av skatten och sådär. Så det känns väldigt svårt hur det här ska gå och i så fall få igenom, om det nu är ISK man avser. Men det kan vara bankerna som man vill trycka till lite mer, möjligen.
Ja, och det har man ju försökt tidigare, så... Ja. Vi får väl helt enkelt uppdatera er lyssnare var det här realiseras i så småningom, om det realiseras i någonting. Ännu är det lite oklart. Men så är det. Bra att du ryter till i alla fall. Gör oss medvetna.
Ja.
Men på tal om ryta till, jag har ingen jättebra övergång. Men rapporter i alla fall.
Ja.
Jag har rytit till på börsen.
Ja.
Den tog rusat upp. Och det är alltid lite lustigt sådär när tar man sen årsskiftet nu i liksom... tills idag, tisdag när vi spelar in det här, så är börsen upp så här 12-13%. Mm. Det är ju en hel årsavkastning och lite till på 1,5 månad.
Jag tycker alltid det är lite vanskligt att prata så där för att det händer ju.
Jo, jag vet.
Att det säger ju inte så mycket. Ja, det kan vara en hel årsavkastning, men ja.
Den årsavkastningen kan ju också raderas bara... ut ganska fort.
Ja, så att,
men det är ändå ganska märkbar uppgång.
Nu
när vi går mot slutet av bokslutssäsongen och Q4 har kommit in, så är det ju så här, det ser ganska bra ut. Bolagen har ju levererat under hela året 2018. De här superobekväma vindarna om en recession börjar lägga sig lite. Mm. Man pratar om lite soft patch istället. Bolagen levererar tillväxt ändå.
Ja, precis. Jag tycker man kan se i rapporterna ungefär det så som... Alltså jag tycker det nästan går hand i hand med det vi ser i konjunkturen. Så det har varit väldigt bra. 2018 var ett bra år för verkstadsbolagen. Och vi hade hög tillväxt i ekonomin också under 2018. Men, ja. Och liksom, så det vi ser är ju... Det är tydligt att den oron i höstas och i december var ju överdriven.
Ja.
Men det kan också vara så att det laggar lite grann. För att vi vet ju, en avmattning kom ju. Men det kanske inte blir en kraschlandning. Utan det viker. Och det är väl det som företagen också nämner i sina utsikter då, framförallt.
De har ju flaggat en del ner lite.
Lite grann. Ganska marginellt skulle jag säga. Det är inte heller någon... Det är inte att man...
säga att nu vänder det liksom.
Nej, utan det är, ja, vi ser det lite så här försiktigt uttryckt ändå att det kanske kommer vara lite lägre 2019. Men det ser ju bra, det är som du säger, det ser bra ut. Det är bra nivåer och på vinsterna och orderböckerna ser ju bra ut också. Så att det är... Jag tycker det har ju sett bättre ut än vad man kunde befara i verkstadsbolagen.
Ja, verkligen. Men jag tänker också så här, nu när rapportsäsongen börjar gå mot sitt slut, vi har slut på goda nyheter, och då kanske vi börjar komma tillbaka till den här härvan igen av handelskrig. Jag vet ju att den här 90-dagars freden eller stillastående handelskrig börjar ju snart lida mot sitt slut. USA och Kina ska omförhandla de där avtalen. Vi får se vad det faktiskt realiseras i. Nu hoppas vi väl kanske att de skjuter lite på det.
Ja, det talas ju om det, att det är en förlängning. Ja. Nej, men så är det ju. Att börsen behöver ju någonting, något nyhetsdrivet att bita sig fast i. Och rapporterna var ändå en positiv överraskning. Eller händelse kan man väl ändå säga. Nu blir det andra saker man får hålla sig fast vid. Men då, å andra sidan, då har vi makrodrivna faktorer. Där ser det ju inte bra ut, men vi vet ju också att börsen gillar ju på ett sätt när det inte ser bra ut, för då vet vi ju att stimulanserna kanske kommer fortsätta, vilket är ju det vi har fått besked om också.
Ja, att riksbankerna fortsätter att pumpa in pengar i systemet.
Och inte höjer mer.
Ja, så att det kommer nog det kommer nog i alla fall bli någon form, den här omättliga uppgången som vi tycks se sedan årsskiftet. Det kommer nog i alla fall bli lite mer så här, okej, vad har hänt nu? vart står vi på global basis? För det har varit väldigt mycket fokus på bolagen och rapporter.
Precis. Och jag tycker det är intressant att se i rapporten också, så såg man ganska tydligt att det går bra i USA. USA tuffar på. Vi får ju bra sysselsättningsstatistik också därifrån. Men generellt så tycker jag man kan se att det är det som bolagen, det är den bilden bolagen ger, att USA går bra, men det är Kina som är orosmålet. Även Europa är lite svagare. Och Europa så har det ju försvagats ganska snabbt, vad jag tycker man kan se i
tyska framförallt.
Ja, precis. Och det är väldigt oroväckande, såklart. För svensk del kan man väl säga.
Ja, Tyskland är en viktig handelspartner och motorn i europeisk ekonomi.
Ja.
PMI-siffrorna kom ju in ganska så svagare än vad man har trott. Men USA, så länge USA går starkt, och det är ju en otroligt viktig spelare, för det är den största marknaden och det är den som driver på.
Ja. Men kan USA bära det här själv? Det är väl det man funderar lite kring.
Ja.
Hur länge går det? Ja, det är,
men så länge Powell nu inte blir allt för aggressiv så kanske det fortsätter.
Så tuffar det på. Ja, vi får se. Det blir,
det blir definitivt. Men bankerna tänkte jag vi ska orda lite mer om. De är alltid lite kul att följa och det har varit lite spridda skurar. Det som är lite extra kul är ju nu här förra veckan, eller var det den här veckan? Men i alla fall Handelsbanken noterade ju, eller meddelade, ny vd.
Ja, det var ju den här veckan.
Det var den här veckan, ja. Mm. Rapporten var förra veckan då.
Ja.
Ja. Men i vilket fall, Carina Åkerström kliver på som vd.
Kul!
Ja.
Ja.
Och tufft uppdrag.
Tufft uppdrag med väldigt många utmaningar. Mycket för henne att städa upp. Jag tänker både den kultur som uppenbarligen finns inom Handelsbanken som det har rapporterats om i media.
Ja.
I Dagens Industri som har haft artiklar om trakasserier på handlargolvet och en allmänt en kultur som inte känns 2019.
Nej, väldigt stökig, minst sagt. Mm. På väldigt höga nivåer, vilket är väldigt oroande.
Ja, väldigt oroande. Så det är ju en sak som hon kommer behöva ta tag i.
Jag tror att man har nog kanske redan påbörjat det arbetet ganska mycket, eller de vill i alla fall ge sken för det. Sen får vi se. Man vill nog också alltid hyscha ner det så mycket som möjligt.
Precis. Jo, men det är klart, man måste visa sig handlingskraftig på en gång. Men det kommer ju bli hennes yttersta ansvar att det nu blir förändringar, såklart.
Ja. Och sen hela butiks, eller butik, kontorsnätverket. Det är den de har vilat på och varit deras ledstjärna. Men det kostar pengar.
Det kostar jättemycket pengar eftersom Anders Bovins recept har ju varit att behålla kontoren samtidigt som man också ska vara den moderna banken och erbjuda de här digitala tjänsterna som en del av kunderna efterfrågar. Så man vill ju både gå de här lite äldre kunderna som gillar sitt lokala bankkontor till mötes, men samtidigt vara med i det här nya då. Och det är klart, det säger sig självt att det kostar ju jättemycket pengar.
Och svårt att ha fokuset.
Jättesvårt att ha fokuset. Och vad är det vi ska investera i? Kontorsnätverken, det säger sig självt, det kostar. Det är ju personal, det är lokaler, det drar mycket pengar. I den gamla bankvärlden så kunde det här gå bra ändå. För då behöver man kanske inte satsa på så många andra ben. Nu har man ju sett att de senaste åren så har ju Handelsbankens kostnader dragit iväg. Det har man ju fått ganska mycket kritik för. Att det är ett stort problem hos banken. Och det vet vi också i banksektorn. Så jag tror att vi har pratat om det här tidigare. Men storbankerna, det är svårt att se framför sig att de ska öka sina marknadsandelar väldigt mycket.
Nej, de har exakt, det är ju oligopolen sitter med. De måste ju bara försvara det där.
De måste försvara, för nu kommer ändå nya spelare. De måste ju bara försvara. Och ska man behålla vinstnivåerna, då måste kostnaderna ner.
Ja.
Och det är väl det man inte riktigt har, eller Anders Bovin inte har lyckats med, och inte de andra tidigare vd:erna heller. Så att det finns mycket för Carina Åkerström att ta tag i. Ja. Och än vet vi inte hur hon ska göra det. För hon har inte uttalat sig. De vill inte gärna göra det innan det är väl om en månad som hon tillträder.
Ja.
Då. Så då hoppas man få veta mer om det.
Ja, jag tänker att det är verkligen en svår utmaning. Och den här premiumvärderingen som Handelsbanken historiskt sett alltid har haft. Som den här lite mer stabilare, lite finare av storbankerna. Den har ju successivt suddats ut här de senaste 2-3 åren kanske.
Ja, men den hade man ju. Det var ju en annan bankvärld lite grann.
Ja.
Hade den. Nu för mig känns Handelsbanken som kanske den minst intressanta ur ett aktieägarperspektiv. perspektiv faktiskt. För att den, dels kostnaderna, väldigt defensiv, väldigt traditionell. Ja,
det... Väldigt mycket utmaningar framför sig.
Ja.
Och jag bara drog ut kursgrafen sen årsskiftet på storbankerna, och Handelsbanken är ju den som klart gått minst bra av de fyra storbankerna. Är väl upp ungefär 4,5% sen årsskiftet. Medan Nordea och SEB gasar på med 14-15.
Mm. Nordea var ju extremt nedpressat under hösten, ska man ju ha med sig då. Och då är jag tror att en av anledningarna till att man Nordea var det var väl säkert bara kunde säkert här och spara till flytten.
Ja, det var det. Definitivt. Ja.
Så att, men
osäkerhet kring kostnaderna där.
Ja.
Men Handelsbanken i alla fall. Carina kliver på som vd. Hon har över 10 år i banken, såg jag. Så att det är ju kul när det blir lite intern rekrytering.
Ja, eller det där är ju också en diskussion.
Ja.
Därför att intern rekrytering kan säkert vara bra. Hon känner banken väl. Å andra sidan så kan man ju tänka sig...
Så har de gjort tidigare också.
Ja, precis. Men i det här läget när man har så mycket problem, skulle det kanske vara bättre att ha någon utifrån som kan se saker lite klarare? Så kan det ju också vara.
Som verkligen städar upp.
Som verkligen städar upp. För att, har man jobbat inom banken i 10 år, då det så kanske man inte ser... och nu vet jag ingenting om hur Carina fungerar. Så, men jag tänker bara generellt hur det kan vara om man har jobbat inom en sfär väldigt länge. Att man, det kanske kan vara svårt att se dels vad som behöver göras, och sen har man ju kanske personliga band och det finns massa annat som inte, som gör det svårare kanske.
Det ligger någonting i det. Det är klart att det inte är helt utan att det finns liksom intern politik.
Nej.
Och har du jobbat det upp under de här 10 åren, så precis, du har hittat allianser och du har kanske andra platser där man är mindre allierad.
Ja, precis.
Men det är ju lite Handelsbanken way, industrivärlden way.
Ja, men så är det.
Intern rekrytera, man jobbar på en lång tid, man kliva upp sen. Ofta är det vidare till styrelseposter efter vd-posten och så vidare. Så att, det är den här väldigt traditionella vägen som har varit också väldigt viktig för Handelsbanken och industrivärlden under en lång tid. Lite deras framgångsrecept. Men den är också högst rimlig att i alla fall upp på diskussionsbordet. Är det 2019s sätt att hitta rätt kandidater för rätt position.
När man har problem.
När man har problem.
När man har problem som behöver nya, hitta, när man behöver kanske omstrukturera, hitta nya vägar.
Så att, men fan, jag tror nog ändå att jag vet inte, de har lyckats under så lång tid. Nu kommer jag inte på rak arm liksom fler problemår, men jag vet ju att det har varit väldigt många stökiga år. Så blir det naturligt, de har 100 års historia. Give or take 20-30 år kanske. Jag har säkert något fel där på årtalen. Men lång historia, och de har ju lyckats få det här maskineriet att tuffa på, så att det finns nog säkert någonting där i också. Men det beror på hur stora problemen är.
Ja, men precis.
Men de är fortfarande lönsamma. De står inte på ruinens brand.
Nej, så är det verkligen. Ja, men det blir spännande att se. Jag ser fram emot att höra hennes
Men det är som sagt, det är en traditionsenlig bank i en värld som blir mindre och mindre traditionsenlig.
Ja, precis. Och om man tittar framåt, jag tror så där, kommer vi kanske ens använda banker på samma sätt?
Nej.
Alltså, jag tror att du och jag kanske inte kommer ha... Vi kanske inte ens kommer tala om min bank längre. Utan jag tror att vi kanske har en... Nu pratar jag väldigt långt fram, fast kanske ändå inte så långt fram. Men att vi har någon slags hub, alltså en app utifrån där vi har flera olika banktjänster. Det går ju mot det, att man använder en bank, alltså olika banker för olika syften. Men att kanske det är i ännu högre utsträckning... tror jag. Jag tror vi får se ännu mindre av det här att man är helhetskund och så som bankerna gillar att kalla det, och att man har relation till banken.
Ja, det blir mer en tjänsteleverantör.
Ja, precis.
När jag ska handla och då använder jag det kortet, eller när jag ska investera så gör jag det där, eller när jag ska ha den försäkringen så hittar jag det här.
Och du kanske inte ens kommer tänka på, som sagt, vad din bank heter eller vilken det är, utan du kanske har en app och så har du olika banktjänster som levereras genom den från olika leverantörer. Så att det kommer ju ske stora förändringar.
Jag håller på att rita som lite. Hur har du gjort med dina barn? Har du öppnat bankkonto än för dem?
Jag sparar ju i kapitalförsäkring.
Ja, men då är det i eget namn. Ja. Så det finns inget behov ännu att öppna upp bank.
Nej, nej.
Men jag bara tänker att så här, nästa generation Jag vet inte om hur mycket de kommer ärva sin bank så som man har gjort tidigare.
Så.
Och man blir mer och mer benägen att flytta och fundera över och utvärdera.
Jag kan inte tänka mig att de kommer ärva någonting.
Nej.
alltså, ingen bankrelation, tror jag. Det känns det helt förbi, tror jag. Det tror jag verkligen inte. Utan, ja, men säg, de kanske använder en app som Tink för att sköta sina bankärenden. Eller, nu finns det jättemånga olika fintechbolag som gärna gillar att kalla sig för bankernas utmanare. Man får vara lite försiktig där. Det är väldigt lätt att ta på sig det epitetet. Och sen är det en massa kostnader.
Det är väldigt hett just nu.
Det är väldigt hett, och det är väldigt, ofta är det ju kostnader för saker som man kan göra väldigt enkelt själv kanske. Men hur som helst, det går i alla fall åt det hållet att man inte har. Så jag kan inte tänka mig att jag kommer ge nyckeln till bankfacken när de
fyller 18. Det känns lite passé.
Ja, lite.
Faktiskt. Men du, jag tänkte också det här med Carina, kvinna som kliver på som vd. Mm. Det är också alltid, den är väldigt lite skavig, känns det som.
Ja.
Just nu.
Ja, varför tycker du det?
Nej, men dels är det så här att vi, det jag noterade nu när rubrikerna kom in med att Carina blev vd var ju faktiskt att det står Carina Åkerström, vd Handelsbanken.
Inte kvinna blir vd.
Inte kvinna, för ta några år sedan tillbaka så kunde det ju lika väl varit rubriken. Och det är det som gör det skavigt. Det är det som folk känner, att varför ens tycker man att det är kul att hon är en kvinna?
Men det är en diskussion att hon är.
Det borde vara uppenbart, hon är vd. Det är liksom,
ja, hon är kompetent, och vad är det hon vill göra, och vem är hon snarare än vilket kön är hon? Nej, men jag håller med dig lite där, att det är klart att det är kul och bra på alla sätt att fler kvinnor blir vd:ar, av den enkla anledningen att, ja, men då får vi ju förmodligen, för tidigare har det varit så att på något sätt så är det ju män som har kvoterats, nu gör jag så här citationstecken, via någon slags. Ja, uppenbarligen har ju kvinnor valts bort. Så är det ju. Ja,
för det har funnits väldigt få.
Ja, det är liksom, på något sätt så har det varit så. Så det är självklart att vi alla tjänar på att det blir mer jämställt. Mm. Det är ju en självklarhet. Så jag tycker nästan, jag håller med lite där, att vi ens diskuterar det. Så,
2019, det känns som att vi borde ha kommit över den tröskeln nu.
Ja, sen kan ju någon invända att ja, men det har vi ju inte.
Nej.
Så att då måste vi ju diskutera det. Och, ja, jag är lite kluven också, för att jag tycker ändå att det var rätt mycket diskussioner kring att nu blir det en kvinnlig vd.
Ja.
Vad kul, det blir en kvinna. Och liksom den diskussionen kändes bara, ja, men vem är Carina Åkerström? Alltså, ja. Vad har hon gjort? Vad vill hon göra? Det är ju jag mer intresserad av än att hon är en kvinna. Men samtidigt så visst, vi behöver lyfta diskussionen också om att vi behöver en bättre jämställdhet förstås i de högsta ledningarna.
Ja, ja, men i och med att det diskuteras fortfarande så uppenbarligen finns det ju ett intresse att hon är kvinna, att det är kul att det lyfts.
Mm.
Men som sagt, det ska inte vara det primära.
Nej.
Utan det primära är ju vad ska hon göra i den yrkesrollen på den platsen.
Ja, men precis. Nej, jag
sen är det en rolig bonus att hon är kvinna och att vi ritar om landskapet.
Mm.
Men framförallt bra att det inte är rubriksättningar. Kvinna, vd Handelsbanken.
Ja, men jag berättade för dig innan vi började spela in här att en tidning jag jobbade på tidigare så skickade vi ut en push. Alltså en notis då som man får upp i telefonen. Kvinna blir vd för, och så minns jag inte vilket bolag
det var. Jag tror att det är Kinnevik.
Kan ha varit Kinnevik. Ja. Och det var ju kanske. Ja, det var ju inte kul att jobba på den tidningen.
Nej, det blir ännu mer skavigt.
Ja, det blev verkligen så dåligt och pinsamt och sa väldigt mycket om vilken miljö vi jobbade i.
Nej, men så det, är ju, det finns ju liksom ett spektrum. Vi har inte nått hela vägen till framgång ännu, uppenbarligen. Så vi behöver fortsätta prata och diskutera det här. Men det är bra att man också har med sig att se till att ha fokuset på rätt plats.
Ja.
Att, nu ska vi utvärdera Carina för vilket aktieägarvärde hon kan skapa.
Exakt.
Och det ska bli otroligt intressant att följa.
Ja, det ska bli jättekul.
Ja, men du, härligt. Jag tror att det här är Sparpodden 276.
Mm.
Som vanligt till er sparares tjänst. Hoppas att ni har fått lite nya tankar och idéer. Och sen så ska vi fortsätta ryta om kapitalskatt framöver.
Det kommer vi göra.
Se till så att det finns rätt och bäst förutsättningar för långsiktigt bra sparande. Du, nu ska vi ta oss an den här veckan, Frida.
Ja, det gör vi.
Och vi säger tack till er lyssnare och så hörs vi igen nästa vecka.
Vi hörs. Hej.